en serie i vår som heter Den bibel Jesus läste. Det handlar om Gamla testamentet där vi tittar på berättelser i Gamla testamentet som inspirerar oss till efterföljelse av Jesus. Och i predikan idag så handlar den om Josef. Josef är en person som du möter i första Mosebok. Och när du sa att berättelsen om Mose är 13 kapitel. Som jag skulle lägga ut den här berättelsen så skulle det ta lång tid. Men i korta drag kan man säga så här att Josef han vandrar med Gud, ung pojk. Och hans bröder hatar honom för den favör som han har över sitt liv. Så de säljer honom som slav till Egypten. Och där hamnar han först hos en hovman hos farao, det är Potifar. Och det går väldigt bra där till en början. Och sen blir han oskyldigt beskyld för att han skulle ha haft sex med Potifars hustru. Så han kastas i fängelse. Och det ser ut att vara totalt slutet för denne Josef. Men Herren är med där. Och Herren upprättar. Så berättelsen och predikan handlar om att Josefs Gud, din Gud, är en Gud som upprättar. Innan jag går med in i predikan så vill jag välkomna Dana. Dana, kom. Dana ingår i predikan.
Hej. Jag ska öppna min papper lite därför att jag kan inte mycket svenska. Men jag lovade er förra gången jag ska prata svenska, inte engelska. Så. Mm.
Och då ska jag först dels bara att du berättar, Dana, vem är du? Mm.
Jag heter Dana. Jag kommer från Syrien. Jag är 24 år. Okej. Okay. Jag är 24 år. Jag studerar till förskolelärare, men jag hade inte klart, därför att jag kom hit. Det är om mig. Okej.
Okay. Precis. Och jag vet ju att du fick ju fly till Sverige. You had to run away from Syria to Sweden. Mm. Och en fråga jag vill ställa till dig, det är: vem är Jesus för dig? Vad har Jesus gjort i ditt liv?
Alltså, nu tänker jag om Jesus inte är i mitt liv, om Jesus inte var med mig när jag kom hit, det ska jag ska inte säga er. Nej. Det är svårt. Det var vänta. Titta, det är jättestor
svårighet, många svårigheter.
Ja, det finns många. Så om Jesus var inte med mig, inte i mitt hjärta, inte i mitt själ, jag ska inte bli här aldrig. Jag vill tacka Jesus för att jag är här. Jag vill tacka Jesus för att jag fick ett jobb här i Sverige. Jag vill tacka Jesus för att jag kan svenska. Jag vill tacka Jesus för att han skyddade mig. Jag vill tacka Jesus för att han förde mig här i den kyrka. Jag ber till hem för ta hand om alla människor här. Och tack Jesus, tack för er.
Tack. Du gjorde det jättebra. En applåd till. Jag kommer återkomma till Dana. För det handlar om upprättelse. Det Satan ville för ont, det vände Gud till gott. Kom ihåg det. Lyssna, den kallelse som Herren har över ditt liv fullbordar han. Jag vill öppna predika med det. Jag tror att jag talar till en del som är tyngda på olika sätt. Kan vara fördömelse som tynger dig. Men Herren frälste inte dig för att du skulle leva under anklagelser och fördömelse. Tillbaka till den text som Gösta läste, Romarbrevet 8, så står det så här: de han har förklarat rättfärdiga. Vem förklaras rättfärdig? Jo, genom att man tar emot Jesus Kristus som sin Herre och frälsare. Då säger Bibeln att du förklaras rättfärdig, du blir frikänd, fri från skuld. Så det, då man har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Det handlar om kraft över ditt liv. Den här berättelsen i första Mosebok, och kanske finns du här som aldrig har läst berättelsen, så uppmuntrar dig, läs det 13 kapitel, läs berättelsen om Josefs Gud. Och när du läser den berättelsen kommer den heliga ande att tala till dig. Ett par saker i den här berättelsen, också den här texten från Romarbrevet då, som är viktiga för oss, är att det första jag kommer att tala om är att den rättfärdige, den som har fått sin synd förlåten, den förklaras rättfärdig. Den rättfärdige är välsignad av Herren. Och det andra jag kommer att tala om, det är att den rättfärdige hålls upp av Herren. Och det sista, att den rättfärdige upprättas av Herren. Det första då, den rättfärdige är välsignad av Herren. Det är kraftfullt över den rättfärdige. Det är kraftfullt över den människa som går med Gud. Josef, han var 17 år, kan man läsa i första Mosebok 37. Och han gick starkt med Gud, och det var mycket omognad i hans liv, kan man tänka sig. Det finns en berättelse i början. Han drömde mycket. Och Gud uppenbarade så jättemycket i hans drömmar. Sen var frågan om han skulle dela allt på en gång, det vet jag inte. Men en dröm, han säger till sina bröder så här: hör vilken dröm jag haft. Ja. Vi var och band kärva på åken. Då reste sig min kärve upp och blev stående, och era kärva ställde sig runt omkring och buga sig för min kärve. Oj. Men när man läser det här stela stycket om Josef och hans bröder, så märker man att det är en väldig skillnad på bröderna och Josef. Om vi bortser från denna omognad. Så Josef, han vandrade med Herren. Bröderna var ett andligt mörker. Man kan läsa, det står så här i första Mosebok 37, vers 4. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla bröder, hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Man läser kontexten, så var det ett förakt mot Josef. Ett väldigt förakt. Hur kommer det sig att Josef hade Guds favör? Jag tror att det handlar om hans hjärta. Bibeln säger att Gud ser till hjärtat, och Josef hade ett hjärta som var mjukt. Josef hungrade, tror jag, efter rättfärdighet från Gud. Och när vi läser hela den här berättelsen, 13 kapitel, så ser man att Josef ville i allt leva till Guds ära. För det är vad en rättfärdig människa vill göra. En rättfärdig vill leva till Guds ära. En person som inte varit kristen så länge berättade för mig att hon väcktes mitt i natten under typ 2 veckors tid. Och det var att hon drömde om bibelord. Och så vaknade hon. Och hon var ju så nykristen så hon kände inte till Bibeln. Så hon var tvungen att börja läsa Bibeln mitt i natten. Och sen så upptäckte hon då att den heliga ande gav henne bibeltexten som hon inte visste fanns. Och när en vecka har gått så är hon ganska trött. Som säger till Jesus så här: Jesus, jag måste sova. Men Gud fortsatte att väcka henne en tid till. Varför då? Och det står i Bibeln så här att Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Saltaren 25. Det är favör, det är kraft över den människa som vandrar med Gud. Och det kraftfulla över våra liv, över den rättfärdiges liv, det är Herrens härlighet. Har du tänkt på det? Det är Herrens härlighet. Och där kan vi se genom hela berättelsen om Josef. Trots en del saker han hamnar i, svårigheter, så är det favör. Det är kraftfullt över honom. Och ibland så kan det bli en väldig kontrast mellan detta kraftfulla liv som du har när du vandrar med Herren. Och när det får möta det mörker som faktiskt regerar i människors liv. Jag älskar att hålla bastu. Och jag älskar att träna. Och förra veckan så var jag på Actic och tränade. Och när jag kom in i bastun där så sitter det några äldre män. 50-årsåldern. Nej, jag var lite äldre faktiskt. Och när jag kommer in där så säger man så här: ja, här kommer en präst, du kan fråga honom. Och då säger en man, och det är som vred i rösten. Ursäkta nu att jag svär. Man säger: jag vill inte prata med någon prästjävel. Bara känner i atmosfären där. Och jag tänkte, det här är spännande. Wow, det här är spännande. Det var en väldig kontrast. Men den kraft som var över mig, inte på grund av vem jag är, utan på grund av vem han är. Och det mörker som var där. Men de andra gubbarna var väldigt nyfikna. Och jag tänkte så här att jag vill på ett kärleksfullt sätt bemöta den här mannen. Han tittade inte ens på mig. Under hela tiden i bastun, en kvart, jag var helt slut när jag kom ut. Så tittade han inte på mig. Och han tyckte ju att de som går i, alltså det här med kyrka och de som tror på Gud, det är dårar. Då frågar han: känner ni till Albert Einstein? Han är ingen dåre. Han var ingen dåre. Så här, ja, han sa en gång så här att den som ser universums perfektion och ändå förnekar Guds existens är en dåre. Och då avskarvar de alla utom han. Den rättfärdige är välsignad av Herren. Det vilar välsignelse över den rättfärdiges liv. Om vi går tillbaka till Josef så märker vi att det här är en välsignelse som inte bara handlar om honom, utan den kommer alla till del som kommer i beröring av hans liv. Han blir ju såld som slav till Egypten och han hamnar till slut hos Potifar. En hovman. Och man kan läsa där i första Mosebok 39:5. Så står det så här: från den stund han satte honom, alltså Josef, över sitt hus och alla sina ägodelar, välsignade Herren Egyptens hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt som var hans, både hemma och ute på marken. Wow. Wow. Vi ser ju det här också i Jesu liv. Josef är ju en gammaltestamentlig förebild på Jesus. Hela berättelsen kan du se egentligen i evangelierna om Jesu död och uppståndelse. En passus. Den här berättelsen uppenbarar hur det ska vara en kristen människas liv. På det här sättet som Josef fick vara till välsignelse omedelbart hemma hos Potifar. Det är vad som ska komma ut ur våra liv. Och det fungerar så när vi vandrar i Guds rättfärdighet som det var för Josef. Herrens välsignelse vilar över den rättfärdige. Och det handlar ju om att Bibeln säger att vi är ett tempel för den helige ande. Wow, det innebär att du host, eller på ett engelskt ord. Att du bär, alltså du är liksom värd för den helige andes närvaro. Så att det är ju den närvaro, den helige andes närvaro som ska påverka allt av relationer du har, där du finns. Olof nämnde i början om vårt nya arbete bland flyktingar. Du vet, Sveriges hopp är Guds folk. Den situation vi har med flyktingar, alla situationer som nu är. Sveriges hopp är Guds folk. Jag tänkte på det när de här pojkarna kom i tisdags. Hur de bara fann sig till rätta. Och jag hörde också det här vittnesbördet om att det var så lugnt och skönt. Vad var det handlade om? Jo, de fick smaka på Herrens härlighet. Alltså den välsignelse, det var så gott att se hela det gäng av arbetare vi har i detta arbete i församlingen. Alltså den välsignelse som är över deras liv, den kom över dessa flyktingungdomars liv. Den rättfärdige är välsignad av Herren. Och vad som också är uppenbart i skriften är att välsignelse kan inte tas ifrån den rättfärdige. Det är viktigt. Herren hade behag till Josef. Det är genomgående i hela berättelsen. Josefs bröder vill ju beröva honom välsignelsen. Men det gick inte. Du kan läsa genom hela berättelsen att Gud viker aldrig från Josefs sida. Ingenstans kan du läsa att Herren var borta. Till exempel när han då hamnade i fängelse. Och det var nog fruktansvärt fängelse. Så kan man läsa i första Mosebok 39 vers 21. Men Herren var med Josef och gav honom nåd. Och där i fängelset kan du läsa att han fick favör. Så föreståndaren för fängelsen sätter honom till att liksom ha översyn över allt. Lyssna, det var bestämt om Josef att han skulle bli välsignad. Vet du att det var bestämt att du skulle bli frälst? Det är ingen tillfällighet. Det var bestämt. Gud skulle frälsa dig. Om du finns i kyrkan här och inte en kristen så är det en speciell anledning att du dras till kyrkan. Att den helige ande drar i dig. Romarbrevet 8:29 står det. De han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Jesus först och du efter honom. Wow. Det du ämnad för. Det var därför du föddes. I söndags var Thomas och Olof och jag på Skänningsanstalten. Vi hade två gudstjänster med motiverade fångar. Och det var öppet från första sekund. Att tala om Jesus. I första gudstjänsten Ingen vågar komma fram till förbön, men vid kafferasten får vi be för en man som behövde helande och han blev helad direkt. Och han lämnade lokalen sen med vakter glad. Gudstjänst nummer 2. Så märker jag hur den helige ande är över en av fångarna på ett väldigt starkt sätt. Och när vi bjuder in till förbön, vi bjuder in faktiskt till att ta emot Jesus, så kommer han fram. Och han ställer sig framför Olof och säger så här: jag vill ha detta som ni talar om. Wow. Olof, han ställer frågan: vill du ta emot Jesus? Ja, det vill jag. Fängelsepastorn berättar sen för mig att den här mannen hade ganska nyligen börjat komma på de här gudstjänsterna. När vi är på väg till Skänningsanstalten säger Olof i bilen så här: jag tror att det är något förberett för oss idag. Gud ville. Gud ville. Det andra då. Den rättfärdige hålls upp av Herren. Den rättfärdige hålls upp av Herren. Den rättfärdige möter svårigheter. Josef går igenom saker, svåra saker, därför att han var välsignad av Gud. Det var ett hat mot honom. Man kan säga att det var ett djävulskt hat. Djävulen ville krossa Josef. Han ville totalt omintetgöra Josef. Det kommer ett motstånd mot den människa som vill följa Jesus. Du ska inte offra någonting, sa en mamma till sin tonårsdotter. Mamman hade upptäckt ett sms, ett gruppchat med ett antal kristna ungdomar om att offra sin bekvämlighet för att gå med Jesus. Det var ett hat mot Jesus i den konversationen. Du ska inte offra någonting. Det är ett pris att betala om en människa på riktigt vill gå med Gud. Om alla applåderar när du följer Jesus, det är något som inte stämmer. Det berättas om John Wesley. John Wesley var präst i England på 1700-talet. Föremål för den enorma väckelse som förvandlade England. Det berättas om honom, om det gick en vecka och han inte hade fått glåpord och hat emot sig, så sökte han Gud i bön för att se om han hade blivit en ljummen kristen. Den som går med Herren kan bli fråntagen allt. Danas vittnesbörd, hon fick fly hit därför att hon är kristen. Hon fick lämna allt därför att hon följde Jesus. Josef, han hamnade i fängelse därför att han faktiskt vägrade ha sex med Potifas fru. Han ville inte göra någonting som var orätt inför Gud. Djävulen är vred över människor som hungrar efter rättfärdighet. Och han vill krossa dem. Men lyssna. Herren avslöjar det onda mot den rättfärdige. När vi först ser berättelsen om Josef och han hamnar i fängelse, så tänker man: det här är slutet. Nu är det slut. Så gick det. Man kan läsa i kontexten där att den här Potifar, han var rasande. Och Josef oskyldigt döms. Men vad händer i fängelset? Det som skulle bli slutet för Josef. Och vad står det? Första Mosebok 39, vers 23. Herren var med Josef och han blev en man som lyckades med allt. Det sägs om honom när han är i fängelse. Han lyckades med allt. Vi läser vidare i berättelsen om Josef, så blir han upprättad och han får en ännu högre position än vad han hade tidigare. Det onda avslöjades. Man läser berättelsen så upptäcker man att Potifas hustru nämns aldrig mer. Vi vet inte vad som hände med henne. Kanske Gud tog hand om henne. Jag vet inte. Det onda som är ute efter att krossa den rättfärdige avslöjas. För många år sedan på en plats som en församling utsatt för okulta krafter. Det var en liten missionsförsamling. Men det var en missionsförsamling som vandrade med Gud. Den missionsförsamlingen skulle ha en tältmöteskampanj. Det var på den tiden man hade tältmöten på somrarna. Och den heliga ande hade uppenbarat för våra ledare att det fanns krafter i samhället. Personer som faktiskt med okulta krafter ville fördärva denna kampanj. Så man går i bön i församlingen. Med pastorerna i spetsen så ber man. Och så har man denna tältkampanj. Och det är kraftfullt. Människor blir frälsta. Människor blir helade. Sista mötet, när alla går ut, så sitter det två kvinnor kvar. Och en pastor går fram till dem och då väser den ena kvinnan: sätt oss fria, ni har bundit oss. Den andra kvinnan blev frälst. Kvinnan som väste hamnade ännu djupare in i mörker. Det onda avslöjades mot den rättfärdige. Lyssna, Herren håller sin hand öv den rättfärdige. Det här ser vi i berättelsen om Josef. Det är mycket ont som händer Josef, men det onda har ingen framgång. Några veckor sedan var jag och några i församlingen besökte en församling i Småland som Satan har slagit sönder. För 20 år sedan var det en kraftfull församling. Idag en spillra. Men när vi kommer dit så upplever vi, hela teamet, att Guds agenda är inte församlingsstöd. Det är aldrig Guds agenda. Utan Guds agenda, det var väckelse igen. Första Johannes brev står det: han som är i er är större än den som är i världen. Den här gruppen av troende vi mötte i denna ort i Småland var en grupp som mitt i allt hade Herrens beskydd. Den rättfärdige går med Herren och är under hans beskydd. En tredje sak då. Jag har talat om att den rättfärdige är välsignad av Herren. Att den rättfärdige hålls upp av Herren. Och det sista då, den rättfärdige upprättas av Herren. Om Gud är för dig, står det i skriften, vem kan då vara emot dig? Gud är på den rättfärdige sida. Gud var på Josefs sida hela tiden. Det som hände Josef med alla svårigheter är inte att han hade förlorat Guds favör. Det var på grund av favören han mötte motstånd. Och när vi läser berättelsen så är det ju många tillfällen när djävulen vill förgöra honom. Tänk frestelsen, du som har läst berättelsen, när han i slutet möter sina bröder. Och han har sina bröder i sin hand. Han hade kunnat omintetgöra bröderna. Vad gör han? Han välsignar dem. Djävulen lyckas inte med det han har tänkt. För Gud är på den rättfärdiges sida. Du som är frälst, du som har tagit emot Jesus, Gud är din rättfärdighet. Din frälsning hänger inte på en skör tråd. För din frälsning har sitt fäste, sitt ursprung i Guds rättfärdighet. Det är Guds rättfärdighet som uppenbaras på korset när Jesus dör. I Efesierbrevets sjätte kapitel talar Paulus om en Guds vapenrustning som du ska klä dig i. Och bland annat står det att du är klädd i rättfärdighetens pansar. Det vill säga rättfärdighet från Gud. Du vet, det här är en vetskap djävulen inte vill att du ska leva i. Men Guds rättfärdighet är din identitet. Vad innebär det att Gud är på din sida? Vad innebär det? Jo, Gud strider för dig. Det är hans strid. Jakobsbrevets fjärde kapitel står det så här, vers 7. Underordna er därför Gud. Det vill säga, kom in under Jesu Kristi herravälde. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen. Varför kan du stå emot djävulen? Jo, du under Jesu Kristi herravälde. Då står det. Så ska han fly från er. Djävulen måste fly. Varför då? Du som troende är under Jesu herravälde. Därför måste djävulen fly. Lyssna, Jesu namn är över alla andra namn. Vi sjöng det förut. Det innebär att hans namn, det är hans namn som får djävulen att fly. I veckan så kom det sån vrede över mig och irritation. Och jag funderade på, var kom det därifrån? Alltså det fanns ingen, ibland kan det finnas förklaringar till att du blir arg, eller hur? Men det fanns ingen förklaring. Och jag kände att jag fick som vrede så jag ville svära. Jag ville svära. Vad gör jag då? Jag brukar min auktoritet. Därför jag lever under Jesu Kristi herravälde. Den rättfärdige upprättas av Herren. Lyssna, Gud överger aldrig den rättfärdige. Det finns ingenting i berättelsen om Josef att Josef börjar ifrågasätta Gud. Det har varit naturligt. Gud, vad är det nu? Nej. Han håller fast vid Gud. Han håller fast vid att Gud är god. Och på det sättet så är Josef en inspiration för mig och för dig. Att hålla fast vid Gud. Vi vet ju inte hur länge han var i fängelset. Men han ska upprättas och farao kallar på honom, så står det att han var tvungen att raka sig och byta kläder. Så jag tror att han var väldigt smutsig och skägget var långt. Det här är vad jag tror. Du vet, djävulen vill få dig att ifrågasätta Gud när du går igenom det som är svårt i livet. Vad stod om Josef? Herren lät honom lyckas med allt han gjorde. Det sägs när han sitter i fängelset, när skägget växer och kläderna blir smutsigare och smutsigare. Men det måste innebära att Gud var med honom. Eller hur? En del av er kommer ihåg ett missionärspar, svenskt missionärspar som satt fängslade, Daniel och Paulina Brolin. Där Daniel vittnar om, alltså hur Gud försåg dem dagligen med vad de behövde i denna jordhåla. Gud överger aldrig den rättfärdige. En viktig fråga för dig att ställa dig, det är om Gud har varit med dig tills nu, skulle han då överge? Skulle han det? Är Gud till sin karaktär en Gud som sviker? Nej. Han sviker aldrig. Och även när den rättfärdige faller, så upprättar Herren. Ordspråksboken står det, Ordspråksboken 24:16. Den rättfärdige kan falla 7 gånger och resa sig igen. 7 är heligt tal. Talar om vem Gud är. Men de gudlösa stupar när olyckan kommer. Gud upprättar. Gud upprättar när du som rättfärdig faller. Nu är jag på att landa i min predikan. Det onda får tjäna Guds syften. Det är vad som sker när Gud upprättar. Vad tjänade Josefs lidande till? Vad var meningen? Det finns ingen mening med lidande i sig. Men Gud kan ta det djupaste av mörker för att använda det för sina syften. Josef, han säger så här till sina bröder i slutet av berättelsen: Gud sände mig hit före er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Fadern hade ingen glädje i sin sons död. Men jag tackar min far i himlen att Jesus kom och dog för mig och för mina synder. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Hör vi början. Ni hörde Danas berättelse. Gud vill inte förföljelse för henne. Gud vill inte att hon skulle förlora allt. Jag är glad att hon är här. Hon har en passion i sitt hjärta att svenskar ska lära känna Jesus. Dana, hon går vår alfakurs. I vår nya alfakurs, mycket spännande. Det är ett gäng där som ska bli frälsta. Vi har en ateist. Hon ska bli frälst. Dana sa till mig så här: om hon hade kunnat förstått arabiska, då hade jag kunnat berätta för henne. Och då hade hon döpt sig imorgon. När hon berättade där i alfagruppen om Guds kärlek, då vände atmosfären hos denne ateist. Guds kärlek förvandlar. Det här var predikan om att Gud upprättar. Ska vi be? Kan vi be lovsångsteam komma? Tackar dig Herre för din närvaro. Tack för att du vill upprätta sig idag. Herre, vill upprätta den som har fallit, den som ligger ner. Gud, du är helande. Kom helig ande. Kom helig ande. Vi välkomnar dig här. Tack för att du gör allting nytt. Tack att du är en Gud som helar brustna hjärtan. En Gud som kan ta bort vrede och fylla med din frid. Jesu namn.